Välkomna till onsdagens höjdpunkt, det vill säga historiepoddens ur arkiven. Och denna vecka blir det, vadå?
Torsdagens höjdpunkt är då ärtsoppan och pannkakorna. Fredagens höjdpunkt kanske är första glaset vin eller första ölen. Men onsdagens höjdpunkt varannan vecka är ur arkiven.
Precis, det är uppskrivet i de flesta svenskars almanacka faktiskt.
Här kommer ett lidelsefullt avsnitt, Daniel Hermansson. Vad sägs om ett sexuellt saxiskt samliv?
Hoppla! Där ser man. Det... Oj, nu börjar man ju ordna.
August den starke, en historisk kåtbock.
Ja, det kan man ju faktiskt kalla honom, ja. Och han hade ju många bollar i luften och jonglera med när det gällde det där. Det är framförallt ett par älskarinnor och fruar som vi fokuserar på, vill jag minnas. Och det är ganska tragiska öden också. Nu ska vi inte förta det här, men det är ju inte bara tjo och tjim, va?
Nej, det är hela känsloregistret. Det är avsnitt 218 från augusti 2018. En berättelse som jag ibland kommer att tänka på med ett lite så här snett leende som är både sorgset och glatt samtidigt.
Särskilt är de här jaktscenerna extravagant dekadenta.
Just det.
Och spektakulära. Ja, men mycket nöje.
Mycket nöje.
Idag ska vi prata om något som skulle kunna beskrivas som ett 356-drama istället för ett triangeldrama som man annars har hört talas om. Däremot kommer vi ha fokus på just tre karaktärer. Kurfursten av Saxen, August den starke, och två av hans många, många älskarinnor. Aurora från Königsmark och Constantia från Brockstorff. Det blir passionerade upp- och nedgångar i relationerna. Det blir lejonjakt, intriger, hemlig bigami och en massa sexuellt saxiskt samliv. Som jag då hade tänkt sätta som titel på det här avsnittet. Oj, vad nöjd jag var när jag kom på den titeln. Men Robin, det blir som om man säger liksom sex laxar i en laxask. Det blir sexuellt sexist. Så. Du fattar.
Det är en tungvrickare. Till det så är det också härlig allitteration.
Eller hur? Så, nu kör vi!
Är, kära lyssnare, alla ute i stugorna, varmt välkomna till historiepodden avsnitt 216. Då vi dyker ner i lite härligt, ja, 1700-tal, tidigt 1700-tal, va?
Ja, det är vi, och sent 1600-tal. Mm. Vad det är frågan om är ju helt enkelt att man gifter sig på 1600-talet. Med en person, när vi pratar om de här klasserna som vi gör nu då, det vill säga kurfurstar, som vi är tillbaka på här nu då. Det var ju förra avsnittet, var det också lite sådana. Och kungar och monarker och så, då blir det ju konvenansäktenskap ofta.
Ja.
Det vill säga stater som utser lämpliga kandidater att gifta ihop sina små ungdomar med. För att förbättra relationerna mellan länderna.
Och utöka landsgränser.
Och så vidare, ja. Och prioritet här är ju då över allt annat förstås också att säkra tronföljden.
Mm.
Och det kunde hända, även om det inte var så vanligt, att det uppstod kärleksfulla känslor mellan de två som hade puttats ihop här.
Mm.
Men det var ju inte det mest vanliga då, utan det kunde ju vara vem som helst som man bara, nej då. Det här var inte riktigt så som den här tavlan såg ut. Som jag fick skickad till mig.
Nej, precis. Det där är ju intressant att tänka på huruvida det egentligen är bättre att lämna över till en dating-apps logaritm att bestämma vem som är din livspartner. Eller om man ska låta någon klok regeringschef eller pappa kungen eller så bestämma vem man ska gifta sig med. Ja. Jag vet inte.
Det är ju inte så att pappa kungen tar mest hänsyn till vad du vill.
Nej.
Utan det är ju om man kan hitta någon prinsessa i något väldigt mäktigt Österrike.
Wow.
Det var ju
vilket kap.
Det spelar ingen roll då om man är helt ointresserad av att titta på true crime-dokumentärer.
Nej.
Som... Ja, men du fattar vad jag menar. Man har inget val här. Och då kan det vara så att man helt enkelt finner kärleken vid sidan av istället. Och där kommer då vi in på arenan här som det här kommer handla om. Det vill säga helt enkelt vid sidan av relationer.
Mm.
Älskarinnor, vilket förut också var något som var väldigt i ropet i Frankrike. Och kommer att fortsätta att vara vanligt, helt enkelt.
Jag antar att ordet maîtress, som ofta används när det handlar om kungar och adel, det bör ju vara av fransk härkomst.
Ja, så är det ju. Det vanligaste var ju att den som hade gift sig och som skulle ta över tronen var en man då. Och därför så blir det oftast, det blir älskarinne det handlar om. Nu finns det drottningar som också har älskare.
Mm.
Ska gudarna veta. Men det vanligaste är förstås då att det är en kronprins som sen blir kung och har en massa älskarinne vid sidan av. Och som älskarinna kunde man ju då alltså uppnå ganska höga positioner. Man fick politiskt inflytande under längre perioder om man höll sig kvar.
Mm.
Och på 1600- och 1700-talet så är de inte undanskuffade i något hörn om man försöker hysch-pysch hålla undan det här, utan det är ju fullkomligt officiellt.
Nej, och, så. Absolut. Föreslå att jag och du kommer från någon annan tysk stat och ska avlägga ett besök i Sachsen.
Mm.
Och vad är vi? Vi kanske är Brandenburgare eller någonting.
Mm.
Då måste ju vår delegation också hälsa på kungens älskarinna.
Ja.
Säga, nu är vi här.
Får man dricka lite te här?
Ja, vi ämnar dryfta diverse spörsmål med er smak, inte er smak utan ers majestät, konungen.
Ja,
ja.
Precis. Och nu sa du Sachsen, och det är där vi kommer hamna då. Det är alltså en av alla de här tyska staterna som existerar på 1600-talet och en av de större dessutom.
Mm.
Och där har vi åtminstone från början på 1690-talet en herre som heter August som är kurfurste.
Mm. Egentligen har vi honom där redan från 1670 då han föds. Mm. Han blir inte kurfurste då.
Han hade marginellt med inflytande då, kan man säga.
Så är det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Ja, det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning. Och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Om vi börjar i namnet, den starke, som är det tillmälan kommer få vad det lider, så förs mina tankar direkt till den typen av attraktion som man kanske kunde se på Kiviks marknad någon gång på 30-talet. En skallig man med spexig mustasch som lyfte två stora vikter på en stång. Så en svartmålad papier-maché. Men det är alltså inte det det handlar om, utan som du var inne på, det är en saxisk kurfurste, sedermera kung av Polen. Varför kallades han August den starke?
Han var väldigt stark.
Han var oerhört stark, ja. En berättelse som finns är att han i ett möte med fienden Karl den XII ska ha böjt en järnstång kring midjan på den svenska kungen för att påvisa detta. Det är ett ganska starkt partytrick, tycker jag.
Jo, det är det ju.
Ja. Vad sägs om en dikt, Daniel?
Det låter trevligt.
Jag läser från Karl Snoilskys Gammalt porslin från 1871. En kung i Saxen samlade porslin, men samlingsvurmen blev en riktig sjuka. Han bytte bort till kungen i Berlin sitt garde, tänk, mot en kinesisk kruka. 500 man med sabel och karbin, som preussan visste att förträffligt bruka, i exercisen smidiga och mjuka, i krig mot en mur, tänk! Mot en blå terrin. 500 man med harpung och med puder. Slikt dårhus dåd allt vanvett överbjuder. Från världens början, ja, så tycker ni. Sen bytet gjordes har ett sekel svunnit. 500 tappra hjärtan brista hunnit. Den gamla krukan, hon står ännu bi. Vad handlade det där om? Jo, det handlade om en gammal saxisk kung, använder Karl Snoilsky här, som byter bort ett helt garde mot en kinesisk kruka. Skulle någon kunna vara så vanvettig? Vad tror du?
Ja, jag vet inte.
Under 1600-talet hade porslinsrum blivit det hetaste man kunde tänkas ha. Det var hetare än vattensängar, hetare än trådlösa telefoner, hetare än laserdiskspelare. Och få europeiska furstar samlade lika entusiastiskt på porslin som August den starke. Han hade tusentals pjäser, många av dem stora och dyra. Alla från Kina och Japan, för det var ju det som var själva grejen. De kunde ju det där med porslin. Och den här krukan som avses i dikten var egentligen inte en kruka, utan det var ett hundratal olika pjäser med 18 riktigt stora vaser. Och de bytte han alltså mot en preussisk furste. Han bytte bort ett garde, 500 beväpnade man mot lite kinesiskt porslin. Och det är då en vits, är det ett dumt byte? Nej, det kan det inte vara, för krukan är ju fortfarande kvar. Det är ju inte de här 500 beväpnade männen, de har ju dött bort. 1871 när det här skrevs så stämde det också, då fanns vaserna kvar i Tyskland. Men så är det inte nu. Vet du när man var tvungen att sälja de här vaserna?
Nej.
Under mellankrigstiden för att hjälpa till att betala det tyska krigsskadeståndet efter första världskriget.
Det är ju typiskt.
Ja, att August den Starkes porslinsamling ska gå åt också. Ja, det här har inte med någonting att göra egentligen, bortsett att det kan vara en symbol för någonting större. Nämligen, jag tänker att man kan presentera August av Saxen som en man som gillade extravaganser. Han ville ha sina kinesiska vaser riktigt stora, sina fester riktigt flådiga och sina kvinnor. Ja, hur vill han egentligen ha dem? Som du sa, i rikligt överflöd. 365 stycken. Han är far till alla de saxiska barnen. Och jag antar att det är hur många tyskar som helst som i sin släktforskning får fram att jaha, han är visst kunglig.
Ja, vänta lite grann här nu. Min fråga här då blir ju, var har du fått det här ifrån?
En 20 år gammal DN-artikel från Röhsska museet, det mycket omtalade Röhsska museet, där de hade en porslinsutställning.
Men jag menar det här med alla hans älskarinnor.
Jaha, jag trodde att du äntligen intresserade dig för min intressanta porslinsgrej. Där har jag grävt och grävt. Fick absolut ingenting för det.
Ja, men förlåt, den är jättespännande.
Alla porslinsfans där ute får gå in och stötta mig i det här. Jag har inget mer intressant i det här avsnittet.
Berätta lite om den här porslins.
Jag har ju gjort det, spårat upp gamla dikter.
Absolut,
och allting.
Men du vill ju säga mer här.
Nej, där är jag färdig. Jag har fått det från Margareta Bäckmans Kunga kungar, drottningar, älskare och älskarinnor. En bok som jag fått av Daniel Hermansson en gång i tiden. Hon har ett kapitel om August den starke och hans två kvinnor då, Aurora och Anna Constantia från Brockdorf. Och det är nog därifrån den uppgiften kommer. Är den omstridd eller?
Ja, men alltså, om man säger så här, när jag läste det som du precis sa nu i Beckmans bok, då insåg jag ju att jag har ju suttit i podden och sagt helt felaktiga saker, för jag har ju sagt det som du sa nu.
Ja.
Hon skriver så här: han sägs under sin levnad ha haft 365 älskarinnor och blivit far till 65 utomäktenskapliga barn, men han erkände bara ett av dessa. Okej, okay. Hon skriver att han har haft kanske 365 älskarinnor.
Ja.
Sa inte du att han hade 365 barn?
I så fall så sa jag fel, för det var inte det jag menade. Däremot sa jag att han var far till alla de saxiska barnen, men det är ju en komisk överdrift.
Men däremot har jag tidigare i podden sagt att han hade 364 eller 365 oäkta barn som han betalade underhåll för och allting det här.
Ja, okej.
Okay. Och var kommer den här uppgiften ifrån då, kan man tänka sig?
Ja.
Jo, den kommer från min barndom när jag satt och lyssnade på en journalist som var väldigt populär på den tiden och fortfarande är där, som skriver mycket om historia och sådär. Och det där sattes ju i huvudet.
Är det Herman Lindqvist nu igen?
Ja, vadå då? Ja. Eftersom det är så uppseendeväckande att man kan ha så otroligt många barn.
Ja.
Och jag vet inte riktigt om, det kan inte stämma. 65 utomäktenskapliga barn låter ju också mycket.
Mm.
Även om det nu inte var så att han hade erkänt mer än en av dem.
Nej, just det. Ja.
Så här låter det när Lindqvist berättar det här.
August, som var kusin med Karl XII, hade tillnamnet Den starke. Kanske för att han var far till 354 bokförda och erkända oäkta barn. Samt ett barn inom äktenskapet.
Ja, nu var ju 354 tydligen här.
Men... han har oerhört många procent fel där.
Ja, ja. Det har jag nu. Och det här är ju en av de grejerna som jag har tagit för... man snappar upp grejer så här, så tänker man, det kan man sitta och skryta om någon gång.
Ja.
Och sen visar det sig att det är fel och då blir man ju lite ledsen.
Ja, det är, jag har inte märkt många som har varit inne och rättat dig på Facebook.
Nej,
pinsam okunskap om August den starkes utomäktenskapliga affärer.
Ja, det, man kan väl ändå slå fast att det var många älskarinnor.
Verkligen.
Och... dessutom så var...
Herman hade ju också fel i att den starke kom från alla barnen. Den starke kom i alla fall inte Beckman från att han var stark.
Ja, och det har jag sett på andra ställen med. Ja, ja, det var ytterligare en grej som kan vara föremål för diskussion. Hur som helst. August blev ju kurfurste 1694 när han var 24 år. Han lyckades ju även trixa till sig den polska kronan och bli kung över Polen 1697.
Mm.
Polen då, vad är det för land? Jo, det är ju ett land där kungarollen är tämligen symbolisk på den här tiden. Ett svårkontrollerat rike med en mycket högljudd församling adelsmän som har stort inflytande. De är nästan i konstant fejd med varann och de här sammankomsterna som de har, det präglas ju av ett evigt tjafsande och konfliktsökande. Och därav begreppet också ju polsk riksdag. Ja, det är snyggt. Det är samtidigt här kör. August, i alla fall, han är ju också kusin med Karl XII och kommer under första decenniet av 1700-talet hamna i krig med Karl XII och Sverige.
Mm.
Och när jag säger hamna i krig så är vi ju i och för sig för att August har gått ihop med den ryske tsaren och den danske kungen, som också för övrigt är kusin med Karl XII, och anfaller Sverige. Så, och det är det som kallas för Stora Nordiska kriget. Och det ska vi väl kanske hantera förr eller senare också, det kriget. Men det här är i alla fall mer om August privatliv då. Men det kommer spela viss roll även här då, för Karl XII för krig i Polen under typ år 1700 fram till år 1707 lämnar man ju Polen.
Och det finns ett antal olika polska tronpretendenter som de olika sidorna pushar för.
Och Karl XII har ju sin kandidat som han envist försöker lyfta fram då, Stanislav Leszinski. En annan viktig faktor här är ju då att August är ju som sagt gift med den olycksaliga prinsessan av Brandenburg, Christiane Eberhardin.
Just det, ja.
Om man tänker sig fruar under 1800- och 1900-talen i överborgarklassen kanske.
Mm.
Som har haft det lite, ja, har fått stå ut med en del med männen.
Verkligen.
Snedsteg emellanåt. Så är det här, det är ju 7 jesevärde då.
Mm. Ja, det får man nog erkänna. Aurora von Königsmark.
Ja.
Vilket namn.
Ja, det är elegant och det förpliktigar. Hon är ju född 1662. Hennes farsa är inte vem som helst.
Nej.
Och det är då Kristoffer von Königsmark. Och vem var Kristoffer von Königsmarks farsa?
Ja, det kan jag berätta för dig. Det var Hans Kristoffer Königsmark.
Mm.
En tysk junker som genom att ge lån åt svenska kronan säkrat ett adelskap av ingen mindre än drottning Kristina.
Just det.
Så att det här är sån här svensk-tysk nyadlad familj.
Ja, men då kan vi även knuffa in här att Auroras mamma är inte heller vem som helst. Det är då Maria Kristina Wrangel.
Oj.
Hoppsan. Och vem är då Wrangel-familjen? Jo, de pratar vi om både nu och då ibland här i podden.
Fick vi in Wrangel förra avsnittet
också? Jajamän, till och med det. Men det var ju en, det är 1848 i Tyskland, så det är ju någon annan sida av den här släkten då. Men Wrangel är vi fortfarande.
Mm.
Hur som helst, den här mamman som hon har en bror som heter Carl Gustav Wrangel.
Befälhavare för svenska trupper i 30-åriga kriget.
Just det, och det är ju Auroras morbror då. Ja, ni förstår att det är väldigt mycket fint krigarfolk i den här familjen.
Mm, precis.
Aurora växte upp i Bremen, som då var en svensk provins i Tyskland. 4 syskon hade hon, och när pappan dog när hon var 11 år så tog mamman med sig hela gänget och flyttade till Wrangelska palatset i Stockholm.
Mm.
Det är där som då numera och sen 1700-talet har varit plats för Svea hovrätt, som vi har pratat om förut i avsnittet 3 generationer till sen.
Precis, Aurora kom ju ett väldigt starkt intryck på Sverige och på huvudstaden. Litteraturforskaren Bernt Olsson, han har i sina studier visat på att Aurora hade kunskap om den så kallade preciositén. Ska uttalas på franska egentligen, vad det är, en tidig form av fransk salongsfeminism. Hon hade alltså läst ett antal romaner som beskrev äktenskapet som ett form av slaveri, och det är numera liksom den bästa gissningen till varför hon aldrig var intresserad av att gifta sig, för hon hade, gud vet att hon hade beundrare.
Jo, det saknades icke.
Det här var en charmant, intelligent, begåvad kvinna. Om man kollar på äldre gissningar, jag har till exempel bladat in en känd äldre svensk historiker, så kan man hitta stil med att hon i sin ungdom hade blivit förrådd och därför inte ville gifta sig. Men
denna äldre kända svenska historiker,
ja?
Har han ett namn för en han och en känsla av?
Ja, Carl Grimberg.
Carl Grimberg, vi återkommer väl till Grimberg här.
Yes. Aurora har fått representera olika saker i historieskrivning också. En gång i tiden sågs hon som osedlig, och hennes misslyckade försök att medla med Karl den 12:e fick bland annat Esaias Tegnér att skriva nidvisor om henne. Tegnér var även den person som skrev att hon var, citat, högbarmad, smärt och gullhårig, trots att hon varken var smal eller ljushårig. Men när Esaias Tegnér liksom stängde sina ögon och fantiserade, var jag en riktigt snygg tjej? Mm. Vad skulle jag falla för? Då tänkte han en blondin som var riktigt smärt. Det ligger i linje med hans tids ideal. Min poäng är att i äldre historieskrivning har hon varit så här starkt ifrågasatt. Men hos moderna, tyska, feministiskt lagda historiker hon istället lyfts fram som en förgrundsgestalt. Vilket bland annat har lett till att hennes litterära förmåga uppvärderats och antagligen också övervärderats. I populärhistoria skriver Folke Szymanski, som de flesta av oss, var Aurora von Königsmark en människa med både brister och förtjänster. Betydelsen av hennes sporadiska aktiviteter på det politiska området har överdrivits. Hon var litterärt verksam, men ingen lysande penna. Men hon var en lysande person som gjorde ett intryck på människor, det tror jag man ganska säkert kan slå fast.
Så var det. Och i 30-årsåldern så flyttar Aurora tillbaka till Tyskland och bosätter sig i Hamburg.
Det har skett en reduktion i Sverige, då kan man inte vara kvar.
Nej, de åker ut lite illa för den där. Ja.
Ja.
Hon borde ju dock ha varit gift som sagt i den här åldern, men hon hade ju avvisat alla friare av någon anledning. Mm. Men däremot så stötte hon ju ständigt ihop med en massa galanta herrar. Och på diverse festligheter här så dyker ju den här kurfursten av Sachsen upp, Friedrich August.
Mm.
August blev ju väldigt, väldigt, vad ska man säga, förtjust och passionerad i sitt tillfälliga mål för passionen.
Mm.
Och gick helt upp i det här när han väl hade fallit för någon.
Vad är det jag brukar säga? Han var en man med mycket kärlek att ge.
Så brukar du säga, ja.
Ja.
Och när han föll för Aurora så var hon 32 år och hade nyligen kommit till Dresden, där August slott fanns då. Och han överöser henne med insmickande och älskvärda brev och sådär. Och Aurora är ju lite avvisande och avvaktande till att börja med. Men efter ett tag så går hon ändå med på att umgås med August och då sparar han ju minst sagt inte på utgifterna. Det här ska bli intressant att gå igenom vad som händer nu. För ja, det är ett kolossalt och imponerande festande som dör igång här.
Får jag skjuta in en kort grej när vi går igenom den här galna, galna festligheterna som kommer dra igång? Det är en motvikt mot Esaias Tegnérs felaktiga beskrivning av hennes utseende. Kan man väl lyfta fram samtida Carl Ludwig Pöllnitz beskrivning av henne. Mm. Hur hon faktiskt såg ut. Han skrev en bok som heter Den galanta saxen om henne. Hennes välformade tänder hade glansen av pärlor. Hennes ögon var svarta, strålande fulla av eld och ömhet. Hennes hår, som hade samma färg, förhöjde på ett underbart sätt skimret av hennes ansikte. Hals, bröst, armar och händer överträffade alla andras i vithet. Med ett ord, det tycktes som om naturen själv skapat henne för kärlek.
Mm.
Här blir han, jag tror att han svettas lite när han skriver det här.
Ja, det låter ju som rena rama Afrodite-beskrivningen.
Ja.
Hon bjuds in till jaktslottet Moritzburg, en mil norr om Dresden.
Ja.
Och först så har ni fått en massa diamantsmycken i presenter och sådär. Ofta så höll man också på med maskerader på den här tiden. Det var något man gillade i överklassen.
Ja.
Med diverse exotiska utstyrslar. Och i det här fallet då när hon kommer dit så är temat Osmanska hovet och turkisk kultur.
Just det.
Och då ska jag läsa lite i vad Bäckman skrev om det här när hon kommer fram dit. När de kom fram till den lilla sjö som omgav slottet väntade gondoler på att föra dem till ett stort turkiskt tält som var rest på den lilla ön där slottet ligger. Där togs de emot av 24 turkar, inom citationstecken,
ja,
som erbjöd förfriskningar ur fyllda korgar. Plötsligt närmade sig en sultan, inom citationstecken, som var klädd i en juvelbesatt dräkt och omgiven av seraljens officerare. Sultanen var naturligtvis ingen annan än Fredrik August, som här mötte sitt hjärtas utvalda för att föra henne till den våning slottet han låtit göra i ordning åt henne. En underbar säng med rosa silverbroderade sängomhängen väntade de älskade. Och första middagen så hittar Aurora en brosch på tallriken formad som en blombukett då av rubiner, smaragder och pärlor på fatet.
Det är supervackert. Ja.
Sen är det teater och supier, kvällsensemble, maskeradbaler och grejer som följer på varenda dag här. Alltså, man till exempel klädde ut sig till bönder, vilket tydligen var ett populärt tema och sådär.
Jag har gjort en liten punktlista här.
Oj,
dag för dag. 1. Maskerad. 2. Ringränning och en mindre bal. 3. Maskeradbal. 4. Ensemble med lätt kvällsmat. 5. Bondmaskerad, där hade vi den. Fredrik och Aurora gjorde stor succé genom att gå mot strömmen och inte komma som vändisk eller schwabisk bonde. Det var lite förväntat. De går som schwarzwaldsk bonde istället. Till ensemble, det är dag 6. 7. Slädfärd. 8. Ensemble. 9. Hovbal. 10. Slädfärd under utklädnad. 11. Redutt och maskerad. 12. Italiensk maskerad. Vi har dock inte info om vilken typ av italienare de klädde ut sig till.
Nej.
Jag gissar på florensare. Vad hade vi sen? Redutt 3 dagar i följd.
Redutt är någon form av maskeradaktigt med.
Yes. Sen har vi första jakten. Den var du inne på inledningen. Då skjuts 2 lejon.
Ja.
En panter.
Ja.
2 tigrar.
Mm.
4 björnar.
Mm.
2 vargar och ett 40-tal andra djur.
Totalt 52 djur är som husar runt i skogarna med uppspelta saxiska adelsmän efter sig.
Oh.
Det här är helt vansinnigt. Alltså man släpper loss tigrar och grejer här. det är ju helt sjukt. Och en annan jakt då, vill jag bara säga, så tog man ju koll på 32 vildsvin,
yes,
en björn och yes, 171 lodjur också.
Tre grävlingar, en utter, en vildkatt, två mårdar och en älg.
Icke att förglömma. Jag kan inte låta bli att tänka, vad händer om något av de här djuren liksom förgör sig bort i skogarna? Och så är någon stackars saxisk bonde som står där och håller på att plöja åkern, så kommer en tiger för bistövande där liksom.
Ja. En tröst i allt det här att de kommer ju frysa ihjäl förr eller senare. Men det är väl ganska många saxiska bönder de kan riva innan det.
Svårt att förklara för försäkringsbolaget också, att ett lejon har ätit upp sina höns och sådär.
Ja. Vet du vad jag fick när jag läste den här långa festlistan? Nu sköt vi det vid hantverksfester och baler och fler karuseller och grejer.
Ringränning förresten är ju turnerspel då. Just när det. Man sitter på hästen och siktar med lansen in i en ring och så här.
Ja.
Och så sitter folk och applåderar vid sidan av. Ja, förlåt, vad skulle du säga?
Jag får kemisk ångest då jag tänker på det här festandet.
Jag vaknar upp varenda dag där, efter det där.
Ja. Tänk varje glas vin, varje mugg sprit som dracks under det här. En pinne ångest för varje enhet alkohol. Usch, usch, usch. Det fanns en vilodag dock planerad, 8 februari.
Mm. Det här pågår ju i flera veckor det här.
Ja, och jag undrar också, är det här måttfull och hållbar ekonomisk politik som den saxiske kurfursten för?
Det tror jag inte var, så att säga, låg i... Det var inte det man jobbade med på den här tiden. August hade ju ordnat ett hus också åt Aurora som var väldigt dyrt möblerat.
Mm.
Och Aurora hade ju ganska bra relation med de här kurfurstinnorna. För hon kommer ju nu bli officiell älskarinna.
Mm.
Och kurfurstinnorna är då Augusts mamma och hans fru. Och den här frun, Christiane, hon tyckte ju faktiskt att Aurora var en trevlig person. Och senare då när Aurora försvinner ut ur sammanhanget, så kommer den här frun sitta och se tillbaka på tiden då Aurora var den som gällde. För Aurora visar alltid omtanke och respekt, sa hon.
Ja.
Och sådär. Och hon var ju väldigt glad och skämtsam och påhittig också. Frisk fläkt!
Verkligen. Sen är ju frågan, vad är resultatet av vin, kyssar och smek?
En son.
Ja, det blir barn. 8 oktober 1696, om jag inte har skrivit fel, blir Aurora Königsmark 34 år gammal. Det är nästan förstföderska på Östermalm 2018, stil över det. Mamma när lille Moritz föds. August blir pappa. Två gånger samtidigt, eftersom hans fru också föder ungefär samtidigt.
Han fick kuta mellan barnavårdsavdelningarna där och röka cigarr i latin.
Precis.
Och den här Moritz, som då är döpt efter jaktslottet, förmodar jag.
Mm.
Alltså Aurora's son är ju den enda också, enligt Beckman, som August erkänner som sin son.
Mm.
Enligt Herman var ju lite fler av.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Däremot strax efter att Aurora har fått Moritz så är det som att luften går ur alltihop och August tappar intresset för henne ganska snabbt.
Mm.
Istället så går han vidare med nya erövringar. Ursula von Altenbockum heter nästa måltavla. Ja,
precis. Nya mål för August. Jag tycker man kan säga någonting om Auroras förmåga att manövrera i det här galna politiska landskapet. För hon hade en dyr livsstil och hade egentligen inga planer på att skala ner. Det är klart, lite måste man skala ner från tiden med August. Men det handlar inte om att köpa en prisvärd lägenhet i en mindre svensk stad och försöka spara undan lite pengar varje månad. Utan hon och August egentligen har en bra lösning här. Quedlinburg, Preussen. Där fanns ett jungfru eller ett frökenstift dit ogifta kvinnor ur adeln kunde söka sig, faktiskt ända upp till prinsessnivå. Och det här stiftet beskrivs i populärhistorieartikeln som en lilleputtstat ledd av kvinnor och med säte i den tyska riksdagen, endast underordnad kejsaren. Alltså på ett högt berg i Preussen stod en kyrka, bredvid kyrkan fanns ett renässansslott, dit skulle Aurora, för om man kunde fixa en post åt henne där så fick hon, skulle hon få underhåll, och till det så skulle hon faktiskt få en furstetitel.
Ja, alltså hon får ju en bostad där också med bibliotek och det är en park med vineranker och aprikosträd och allt möjligt.
Mm.
Och det ingår ju fria måltider vid det här klostret och så.
Mm.
Och August hjälper till i det här för de har ju haft ett gott uppbytande eller vad man ska säga.
Precis.
De är ju polare fortfarande.
Ja, det är, när han är i Wien så träffar han kejsaren och tar det lite snabbt. Du, jag har en bra tjej här som vi skulle kunna fixa en post i Quedlinburg. Alltså, det här är ju sent 1600-tal så alla är ju såklart kristna. Men man kan nog ändå påstå att Aurora är lite mindre kristen än många andra. Men det spelar ingen roll för det är egentligen ett kristet ämbete, en post som hon tar. Utan det här är en försörjning, det är inget kall. Hon kommer ju fortsätta turnera runt i Europa och älskade att klä ut sig till grekisk nymf på fester liksom långt upp i åldrarna.
Hon är Diana, gudinnan Diana gillar hon ju att klä ut sig som och blotta brösten och sådär då och då.
Precis. När sedan nästa ämbete, prostinneämbetet, blev ledigt så tog hon över det. Men det knorrades ändå en hel del över att hon var frånvarande så mycket. Och hon blev antagligen av den anledningen aldrig abbedissa i Quedlinburg, vilket skulle ha varit högsta posten. Det finns också bevarade brev från August, han säger åt henne att herregud, du måste ju vara där lite mer. Lite kan du väl visa dig ändå. Men vad hon gör att hon bärgar alltså ett liv i sus och dus fram till 1729 då hon märkt av sjukdom plockar ner skylten.
Mm. Av räkenskapspapper som finns kvar så framgår det att hon på bara några veckor i maj var det då, när de här papperna är ifrån, så köpte hon in 75 ostron åt gången vid flera tillfällen.
Mm.
En enorm vinflaska om dagen också.
Ja. Yeah.
Och även om smör var extremt dyrt så beställdes det också in i stora mängder.
Mm.
Och allt det här ledde ju till en viss viktuppgång också. Och nu tänkte jag då dra in den här historien med kriget lite grann.
Okej. Okay.
Under kriget mellan Sverige och Sachsen-Polen så försökte hon nämligen flera gånger ansöka om audiens hos Karl XII. Första tillfället var 1702. Då var målet att övertala kungen och så att hennes svåger, Carl Gustav Levenhaupt, inte var en landsförrädare, för det tyckte man i Sverige då.
Mm.
Och skälet var att Levenhaupt hade, när kriget började, varit i tjänst vid den saxiska armén. Men direkt när kriget utbröt så ansökte han om avsked, för man kan inte vara på den saxiska armén som svensk när Sverige krigar mot Saxen.
Just det.
Det var bara det att August vägrade att acceptera den här avskedsansökan. Så det hamnade i knipa då. Och därmed så blev ju Levenhaupt åtalad och vid Svea hovrätt för svek mot fäderneslandet. Och det var det här som Aurora ville åtgärda nu då. Ja. Det skulle visa sig rätt meningslöst och Levenhaupt kommer att dömas till döden ändå. Men August visste också att hon hade varit en del i det svenska hovet tidigare och han tänkte sig nog att han kunde via henne påverka den svenska kungen Karl XII.
Mm.
Så han hade ju även skickat med Aurora liksom en inbjudan till Karl XII om fredsförhandlingar. Men Karl XII vägrade ju ta emot Aurora. Bengt Liljegren, en historiker som har skrivit om Karl XII, då, tror att det kan ha att göra med kungens stränga sexualmoral.
Jaha, eftersom han tyckte att hon var lite, det var en utsvävande karaktär han hade att göra med.
Ja, och dessutom om man hade accepterat att träffa henne så skulle det vara som att, så att säga, gå med på att August hade begått äktenskapsbrott.
Mm, okej.
Okay. Är du med?
Ja, jag är med, absolut.
Han var helt ointresserad dessutom i och för sig av några fredsförhandlingar också 1702.
Ja, det kan ju ha påverkat också.
Ja, det kan det ju. Dessutom så gör Aurora ett nytt försök att träffa Karl XII 1707. Då vill hon vädja för Leeuwenhaupts frus skull.
Mm.
Och för att hennes stift också, i och för sig Quedlinburg, inte skulle behöva betala så höga avgifter till den svenska armén. Sådana här kontributioner som det kallas när en erövrande armé tar över ett område och säger nu får ni betala till oss här. Då vill hon betala lite mindre från sitt stift, och det är också rimligt att man lägger fram ett sånt önskemål.
Mm.
Så då kommer hon till den svenska armén där. Och Magnus Stenbock, en svensk fältherre, han kommenterade här i ett brev till sin fru. Han skrev att Aurora är bliven något fet, men ser inte illa ut. Hon lever som en prinsessa och har en uppvaktning dess likes. Axel Sparre är som alltid tokig i henne och många andra lika så.
Ja.
Och hon störtar in där med hela sitt entourage, 6 vagnar. Och Karl XII hann ju se det här då när hon dundrar in där med hela sitt följe. Och lyckas ju fly ut genom en bakdörr för att slippa träffa henne. Och Liljegren påpekar att det, som du var inne på här, äldre historiska verk så är det ofta så att Aurora, det är någonting, hon försöker ju liksom förföra folk hela tiden.
Mm.
Och så. Och det är därför hon då skulle vilja träffa kungen, för att liksom få honom på rygg eller något.
Ja.
Men vilka är då dessa äldre historiska verk, kan man tänka. Vi kan börja med, vad säger Bengtsson? Vad säger Bengtsson? Vad säger Frasse? Ja, det är en ny.
Vad säger Frans G. Bengtsson?
Just det, han säger så här: men inte heller denna gång öppnade Karl sina armar för gudinnan, trots så bevekande föreställningar. En gång kom hon oförmodat på visit till Altenstedt, men Karl, med en räddande baktrappa till sitt förfogande, hoppade upp på en färdigsadad häst och försvann, samt vågade sig först hem när han tyckt kunde räkna med att hon tröttnat på att vänta. Vid hans återkomst befanns det att hon på ett bord lämnat kvar en medaljong med sitt porträtt. Karl betraktade bilden en stund och gav den därpå till sin kammarpage.
Där kom han undan med blotta förskräckelsen.
Ja. Och vid ett senare tillfälle så träffar ju faktiskt kungen och Aurora varann på ett bröllop som båda råkar vara inbjudna till. Och då ska de enligt Bengtsson ha pratat artigt med varann om likgiltiga ting, som han skriver.
Okej, okay. Typiskt här kallprat på bröllop.
Ja, precis. Nästa punkt i vår historiska verkexposé måste då givetvis bli, vad säger Grimberg?
Mm. Vad säger Grimberg?
Vad säger Grimberg? Vad säger Limmis? När Aurora 1702 uppsökte den nordiska hjälteynglingen för att pröva sin tjuskraft i fredsförmedlingens tjänst och på samma gång söka återvinna något av släktens forna rikedomar, var hon en 40-årig prostinna vid stiftet Quedlinburg. Inte ens den berömda skönheten förmådde smälta isen som pansrade 19-åringens hjärta. Karl XII lät Piper sköta underhandlingarna med henne, och hon lät ministern veta att om bara Karl och August finge tillfälle att träffas så skulle deras hat förbytas i den såtaste vänskap. En vänskap inför vilken hela Europa skulle darra. Men Karl aktade sig samvetsgrant för att träffa den sköna damen. Den som krossat så otaliga hjärtan ville dock inte kapitulera i första taget. Hon skulle träffa honom, den envetne pojken. Och då... punkt, punkt, punkt. En dag lagade hon så att hon överraskade honom under en av hans vanliga ridturer. Hon kom åkande i en vagn och vägen var så smal att konungen inte kunde komma förbi. Nu eller aldrig. Hon stiger ur vagnen för att tala vid honom. Karl hälsar avmätt, men i samma ögonblick kastar han om sin häst och spränger bort. Flyr för första gången i sitt liv. Så hade Aurora åtminstone den tillfredsställelsen att veta att hon var den enda fiende som den obesegrade hjälten inte vågade träda under ögonen.
Nej.
Det är stora ord.
Verkligen. Det är ganska vitsigt och det är väldigt roligt. Samtidigt är det ju oerhört hårt präglat av den här bilden av kvinnan som antingen Madonna eller hora. Här kommer verkligen horan och ska belägra Karl den 12:e.
Ja, lite så är det.
Som tur var så lyckas han fly. Ja. Det kan gå riktigt illa annars.
Ja, men han kom undan. Ja, men absolut så. Det är den analysen man får göra här.
Mm.
Hon deltog ju på festligheter vid hovet på 1720-talet också. Och det var ju då bland annat som hon träffade den här frun Christiane igen. Och hon satt och sa att, ack min kära, på er tid var jag lyckligare och så. Den här Moritz, hennes son, växer upp till att bli en väldigt framgångsrik militär för övrigt. Det får ni också vara med och se.
Just det.
Men som du sa innan, 1728 blev hon sjuk och hon dör i februari, var det 1729?
Jag tror det. Lite intressant fakta kanske är att hon läggs in i en krypta där klimatet på något sätt verkar till att mumifiera henne. Så när man långt senare öppnar kistan så såg hon, citat, ut som en brun liten trädocka. Det är förvaltaren av stiftkyrkan som har skrivit det. Och där ska hon ännu finnas kvar i en röd klänning med små skor och faktiskt sitt hår kvar i behåll.
Mm-hmm.
Vilket är intressant. Det här är en nu har vi pratat länge om henne, men det är en spännande människa som jag tycker lyckas med ett ganska, får man säga, unikt livsöde.
Ja, hon hade skulder på 21 252 taler när hon dog, vilket var väldigt mycket. Ja,
men man tar inte med sig dem i nästa liv.
Nej, men däremot måste ju så att säga förvaringen av ens rester i detta liv på något sätt betalas för. Det vill säga att man har inte ens råd med en kista.
Nej.
Till början.
Oktober 1680, Holstein. Där föds Anna Constantia von Brockdorf. Ett namn som skulle vara synnerligen effektivt på en tysk actionhjältinna från tidigt 90-tal. Jean-Claude Van Damme och Anna Constantia von Brockdorf i Time Cop. Det hade funkat. Hon kom från tysk högadel, gammal släkt, gamla anor och hade av sin mamma fått lära sig hur man skulle föra sig i societeten. Av sin far hade hon fått lära sig hur man skulle rida häst och hur man sköt som en riktig kar. Dock verkade ingen riktigt ha tagit sig tid att lära den unge Constantia hur man skyddar sig från oönskade graviditeter. Och skandalen slog ner som en blixt när den 14 år unga tjejkvinnan visade tecken på havandeskap.
Mm.
Barnet föddes i hemlighet och lämnades bort, alternativt dog vid förlossningen. Det finns olika versioner av det där. Och vad ska hennes föräldrar nu göra med vad som på en äktenskapsmarknad som följer den här seklets logik är skadat gods? Mm. Jo, man slänger ut metkroken och hittar en 12 år äldre fetlagd enkeman som heter von Hoym.
Von Hoym.
Inget dåligt kap, han sitter med i August den andres regering.
Det är bara det att han är ju betydligt mer intresserad av sin älskarinna. Och när stackars Constantia då ska flytta in i huset så visar det sig att där bor älskarinnan. Och det finns inga planer på att hon ska bo någon annanstans.
Nej, precis. Så att det är ett olyckligt äktenskap Constantia kommer. Men då kommer gudarna att gripa in. Det känns nästan som det är en sån berättelse när den olyckliga kvinnan helt plötsligt ser sitt hus stå i brand. Och här visade hon sin duglighet genom att blixtsnabbt arrangera ett släckningsarbete. I Jane Eyre, Charlotte Brontes klassiska roman, så känner Jane att något fruktansvärt har hänt. Hon återvänder och hittar ett nerbrunnet gods och en blind Mr. Rochester. Och de lever tillsammans för evigt, befriade från deras, mest hans, tidigare historia. Och när August hör tornväktaren blåsa för brand, då är det knappast en övernaturlig känsla som inspirerar honom att bege sig ner till platsen. Det är väl mer nyfikenhet.
Ja, jag tänker med där. Bara, oj, här brinner den. Hur ska vi kolla upp det?
Samma nyfikenhet som får en att köra långsamt, krypköra förbi en bilkrasch.
Ja, tyvärr. Det är ju så. Alltså, vad heter det? Tittkör.
Ja, Men vad han ser där kommer förändra hans liv. Det står en vacker, adlig kvinna, snyggt klädd och vrålar ut order till alla människor som är involverade i släktingsarbetet.
Det ryker och brinner överallt och där står hon och pekar och har sig och hon har uppenbarat sig framför honom där och han blir ju, ja men han är August, han faller ju pladask.
Faller som en fura! August insisterar på att paret, nu utan hus, det är Constantia von Hoyms hus har ju brunnit ner, ska flytta in i ett eget hus som han har på sina ägor. Och därför varar han även stora delar av sin konstsamling. Kanske, till och med, tänker jag, några pjäser av vackert kinesiskt porslin.
Oj, vad spännande det låter. Men gud, det skulle jag vilja höra mer om.
Ja, verkligen. Han hade köpt så här jättehöga... dragonvaser.
Vad säger du?
Som var det som alla de här furstarna ville komma åt.
Det här borde någon göra en podd om.
Jag menar det. Och du vet ju, när man har vackert porslin och vacker konst, då måste man ju då och då se efter sin konst, kolla till den. Så att det blir ju så att August ganska ofta, med jämna mellanrum, måste han titta förbi von Hoym och Constantias hus och bara liksom kika på den där vackra tavlan. Constantia, ska vi inte gå och titta på den här fina, jag har ju den här över Dresden skogar. Bara en snabb kik tillsammans, jag och du.
Ja, de börjar umgås en hel del helt enkelt.
Ja, von Hoym gillar inte det här riktigt.
Nej, han sitter ju och surar naturligtvis på middagarna bredvid. Vid något tillfälle så sitter ju August emellan de två. Och jag ser framför mig hur den här gubben von Hoym bara surmur som ett åskmoln. Sitter han här och pratar med min fru hela tiden.
Sitter och petar på, flyttar någon ärta fram och tillbaka över tallriken och bara kokar inombords.
Egentligen vill ju ingen av de där två vara med varandra så att de lämnar in en avskedsansökan. Nej, men en skilsmässoansökan.
Mm.
Den går inte igenom till att börja med dock.
Nej, kyrkan underkänner det. Det är inga större problem för August eftersom Hoym nu flyttar ifrån sin fru. Han har fått nog. Och istället så påbörjar August en operation där hela det saxiska hovet ska försöka övertyga Constantia om att bli hans älskarinna. Det springer hovdamer, ministrar och allt annat tänkbart löst folk som levererar presenter, vidarebefordrar meddelanden om August osläckbara eld, hans törst, hans passion, hans kärlek. Bara, han måste ha henne!
Ja, och hon har en liten plan. Hon tänker ju inte bli som vilken älskarinna som helst.
Nej.
Men hon har ju hört talas om och hon vet att man kan göra någon slags äktenskap till vänster, som det heter.
Ja.
I saxisk lag så finns det någon form av undantag för det tydligen för just kurfursta. Att man kan ha en fru till.
Just det.
Det här var inte August jättepig på egentligen.
Det fanns ett prejudikat då kyrkans män. Vi hittar ju inget i Bibeln som direkt förbjuder kurfurstar. Nej. Att ha två fruar.
Hans förslag istället då för det här är att hon ska bli hans officiella mätress, älskarinna. Och sen ska de då dessutom då i största möjliga hemlighet kan de skriva på någon form av avtal som gör henne till hans hustru till vänster.
Mm.
Och Constantias motkrav på det här är då att August ska för första kapa alla band till sin tidigare älskarinna, Ursula av Teschen heter den.
Mm.
Och att hon ska få samma pension som drottningen.
Just det.
Och tre, att hon ska upphöjas till drottning och kurfurstinna då när drottningen Christian har dött.
Just det, och hennes eller deras eventuella barn skulle då bli prinsar och prinsessor. Mm.
Det är jävla och spänstiga krav det här.
Ja.
Att ställa.
Hon har ju en stark hand så här ursprungligen. Det är som August Strindbergs gamla spaning om att män gifter sig av kärlek och kvinnor gifter sig av ekonomiska skäl. Det är ju, det är inte riktigt sant, men det är Augusts syn på det, att han är så kär, han går med på vad som helst bara han får henne.
Ja, han gör det där. Och det skrivs ett sånt här avtal som hon får ta hand om och August börjar köpa byggnader i närheten av slottet som hon ska få då och anlita byggherrar för att upprätta ett stort palats på de här, av de här gamla husen som
de
har köpt.
De sitter och kikar på ritningar tillsammans och ska vi ta ett lite större rum där och här vore det trevligt med en balkong där man kan ta morgonkaffe. Rising of the sun.
Yes, love is in the air. Ja, de går ju och shoppar inredning och möbler och man ser framför sig det här som en slags romantisk komedi. De går och pekar på andra par som ser lustiga ut. August kanske provsover en soffa och i ett hörn där på skoj. Konstant jag skrattar och slänger långa gillande blickar här. Viftar med handen åt honom som att han vore tokig.
De kivas på lek, ja.
Ja, och hon kanske förälskar sig i någon ljusstake som står där. August tittar ner i plånboken, skakar bekymrat på huvudet. Men då kanske konstant jag pussar på honom och då ändrar han sig. Så tar han två ljusstakar istället och går iväg till disken. Med.
Ja, han har ju råd.
Ja. Det här är inte fakta.
Nej.
Men de valde i alla fall ut möbler tillsammans.
Vi ser det framför oss, ja. Och det är värt någonting.
Och vad som också stämmer är att Konstantia blev officiell älskarinna och att hon därmed får politisk betydelse. Som du var inne på förut så måste ju utländska diplomater numera då avlägga artighetsvisit hos Konstantia och så. Och i rangordning så ligger hon ju över ministrarna.
Mm.
De måste också besöka henne varje dag. Och om vi fortsätter den här romantiska komedin så ser vi ju bilder på de lyckliga tur här när de är ute och rider på jakt tillsammans i höstvädret 1705.
Hon rider som en kar också.
Ja, hon gör ju det. Hon har ju i herrsadel med bössan i högsta hugg här. Bäckman skriver så här: Konstantia ägde 5 par vikt utsmyckade pistoler som förvarades i pistolfickor av guldbroderad sammet, vilka var placerade till höger och vänster om sadeln. Konstantias sadel var klädd med guldbroderad grön sammet. Augusts sadel var röd och båda sadlarna var dessutom dekorerade med guldfransar.
Mm.
Robin, ser du dem framför dig här?
Alltså, jag ser det nästan för starkt framför mig.
De galopperar fram här i full fart mellan färgglada höstträd.
Ja.
Jag har gjort här. Kanske 7 affer som det är August med också.
Ja, så kan det vara.
I januari 1706 så upplöses det här äktenskapet med von Holm, även officiellt. Och allt verkar ju frid och fröjd, men då får hon höra tyvärr då att August fortfarande inte verkar ha klippt banden till den här Ursula.
Mm.
Hon försörjs fortfarande av hovet och en annan av August älskarinnor som heter Fatima har fått en son.
Oj.
Nu börjar de här varningsklockorna och svartsjukesignalerna att blinka.
Nu kommer vi till den här punkten i den romantiska komedin då allting sätts på spel.
Mm. Och grejen är att det pågår ett krig också. Så August är ute i fält emellanåt.
Mm.
Och hon vill uppsöka honom och fråga ut honom om det här. Och liksom få bekräftat att nu är väl ändå vi, eller?
Ja.
Så hon tar sig fram här genom snöriga polska områden som kontrolleras av den svenska armén också.
Ja, hon får någon sorts genomresepass och tar sig till Warszawa.
Ja, för det är där han håller till då för tillfället August. Bäckman skriver så här då: Konstantia reste i manskläder och alla resenärerna var iklädda tjocka pälsar. Inuti karosserna var det så kallt att andedräkten blev till vita moln. Ofta blev karosserna stående i snön tills kuskar och betjänter grävt fram dem och resenärerna övernattade i byggnader som knappt erbjöd bättre skydd än tak över huvudet. När karavanen kom fram till Oder steg Konstantia ur karossen och gick till fots över den frusna floden. Hon vill träffa honom så mycket så att nu går hon till med över en frusen flod här själv.
Mm.
Och kan ramla omkring där. Och när hon kommer fram där då så blir först August förvånad. Men han blir också ganska rörd.
Ja.
Har du tagit igenom allt det här och kommer hit för min skull? Och hon klagar och gråter över att hon misstänker att han kanske inte bara bryr sig om henne. För det finns ju tydligen andra också. Och hon säger att hon hellre skjuter sig i huvudet än att bli en vanlig mätress.
Ja.
Och hon följer med August till den saxiska armén som är en bit väster om Warszawa. Och de inspekterar den där armén och så. Och de börjar komma bra överens igen. Och hon blir övertygad om att det är bara jag som gäller.
Han går ju med på att skära in lite bidrag till sina gamla älskarinnor. Och de ska sova tillsammans i hans stora tält. Och åka omkring i det krigshärjade landet. Inspektera trupper, prata med officerare. Kanske åka på jakt och sånt där. Och först när det är klart att hon är med barn så återvänder hon till tryggheten i Dresden. Hennes Konstantias graviditeter följer ju samma mönster. Hon får havandeskapsförgiftning, blir sängliggande och mycket, mycket sjuk. Och trots att de ofta bråkat om hennes situation så reagerar han, i alla fall än så länge, alltid på samma sätt. Han kastar sig på häst eller sätter sig i en vagn och rider över halva Europa för att sätta sig vid sin sjuka partners sida. Vägrar lämna henne, stryker henne över pannan, viskar ömma ord. Det här är något överdrivet såklart, men han visar när han är nära att förlora henne att hon betyder väldigt mycket för honom. Så det är det ena. Det andra är att hon skiljer sig från flera andra av hans älskarinnor, för efter första barnet brukar han ju tröttna.
Mm, men inte den här gången.
Nej, precis, utan det är, barnet föds, hon återhämtar sig och så sen börjar cykeln om igen.
Ja, vid båda de första graviditeterna som hon föder två döttrar i så blir hon ju så där dålig, och då kommer han dit och sätter sig bredvid. Bara släpper, är jag i krig? Nej, inte nu längre när det här pågår.
Mm.
Men nu kommer det då ett brott i allting här, och det är ju att det uppstår politiska förvecklingar.
Oj.
Mm. Ministern Jakob Heinrich von Flemming blir ju Konstantias rival, kan man säga.
Mm.
Han tycker ju att hon har alldeles för mycket inflytande och börjar spinna planer.
Mm, just det.
Han känner ju August. Han vet ju vad hans herre har för aptit, så att säga. Och varför skulle man inte då försöka peta bort den här Konstantia med hjälp av, säg, en polsk älskarinna. Han är ju ändå polsk kung.
Ja. Yeah.
Mm. Så då ser den här Flemming till att gräva fram en 20-årig grevinna som heter Dönhoff med smal media och som Bäckman skriver frestande barm och ett muntert skratt.
Mm.
Det här är ju motsatsen till kryptonit för August.
Just det.
Alltså så kattmynta.
Ja, okej. Okay. Ah.
Ja, du med. Han kommer ju falla dit för den här Dönhoff nu istället. Och när Konstantia blir gravid för tredje gången och föder en son så blir hon precis som de två tidigare gångerna väldigt sjuk. Men den här gången dyker inte August upp.
Nej.
Och visserligen fanns det ju då en rimlig förklaring till det, eftersom turkarna hade förklarat krig och August behövde vara i Warszawa och försöka styra upp den biten. Men ur Konstantias synvinkel så betyder det här att han inte bryr sig lika mycket längre. Och en av hennes vänner känner också till den här ministern Flemings planer och försöker varna henne för att allting kan faktiskt rasa ihop väldigt snabbt.
Mm.
Men hon vägrar ju lyssna på det och säger att nej, men jag är inte en vanlig älskarinna. Inte, och det är hon inte heller. Hon har ju faktiskt papper på att de egentligen är gifta.
En episod som jag fastnade för, eller som jag reagerade på, var ju när den här striden mellan Flemming och Konstantia håller på att triggas upp, eskalera.
Mm.
Då de fastnar på en grej huruvida Augusts son, alltså född av drottningen, ska bli katolik eller inte. Han är ju egentligen, borde ju vara protestant, men Polen är ett katolskt land och påven tycker att han ska bli katolik. Och så är det en massa olika åsikter om huruvida det här, om han ska bli det eller inte. Och Konstantia går till Flemming för att få Flemings stöd, att vi ska inte konvertera Augusts son. Och Flemming skickar iväg henne att du är bara en älskarinna, du ska inte syssla med politik. Och då går hon till August och Flemming skickade iväg mig, alltså kan du inte hjälpa mig här? Hjälp mig mot Flemming. Och då gör August ett riktigt litet, ursäkta språket, ett riktigt litet bitch move när han går till Flemming och säger Konstantia är sur på dig.
Mm.
Och säger att du körde iväg henne. Och det är ju att skriva under. Sen dess är de ju dödsfiender.
Ja, så är det ju förstås. Hon tänker ju att August ska komma till henne i Dresden på våren 1713. När saker och ting lugnar ner sig lite. Men istället så kommer ett brev i december 1712 då. Som säger att hon till Sverige måste flytta ut ur sitt dyra palats som man har byggt. För det ska byggas om och sådär. Nästa brev som kommer från Warszawa meddelar att de två vakter som har stått vid hennes port, de ska dras bort. De ska inte stå där längre.
Mm.
Och samtidigt kommer order om att gången mellan hennes palats och slottet ska rivas.
Just
det här är ju tillsammans ganska olycksbådande saker som kommer från August håll i Warszawa.
Mm.
Och när August sen är på väg till Dresden så beordras hon att lämna ifrån sig nyckeln till palatset. Nu slår ju varningsklockorna för fullt här.
Mm.
Hon verkar ju ha hamnat i onåd Och det är ju Flemings ihopkokande med den här Maria Dönhoff som det handlar om. Däremot så har ju inte August varit så särskilt charmig mot den här stackars Dönhoff heller. Han är snarare väldigt tyrannisk. Han hade skämt ut henne inför hela hovet på en fest när han gick fram och slet av klänningen på den här stackars Dönhoff så att hon började gråta samtidigt som hon står där inför alla och försöker dölja sina bröst och sådär. Ja. Så han är ju inte en, han är ju en... Hur ska man beskriva August i det här läget egentligen?
Bottenlöst vidrig.
Det är ju en bra beskrivning.
Den romantiska komedin är som bortblåst. Ja, nu istället någon sån här härskare i Game of Thrones som man sitter och skriker på bakom tvn, eller framför tvn snarare.
Ja, ja, hon är i onåd och hon som har fått honom 3 barn och dessutom sitter på ett dokument som avslöjar att de är gifta egentligen är ju, hon är ju farlig nu här. Mm. Och därför inleder man förhandlingar där August skickar sitt folk till henne som ska diskutera om var hon ska bo och sådär.
Just det, förhandlingarna fördröjs av att alla han skickar blir kär i henne.
Ja, precis. Eller vill ligga med henne ändå.
Ja.
Han kräver ju att få tillbaka det här äktenskapsavtalet. Det är inte bra om det når ut till folk att det existerar ett sånt länge, tycker han inte.
Nej.
Så uppnår man ju ändå en deal. Om hon överlämnar det här avtalet så ska hon få 10 års underhåll för sina bostäder och 200 000 daler.
Mm.
Vilket är ganska mycket. Och 25 000 i ränta per år med. Det här låter ju jättebra. Problemet är att hon inte kan komma åt avtalet. Nej. Nu börjar det bli invecklat här. Eftersom hon har lämnat ifrån sig det till en kusin som har lagt det i ett familjearkiv. Ja, men det är bara att åka till Berlin där den här kusinen håller till då och hämta ut avtalet och ge det till August. Och så får hon det här underhållet.
Låter enkelt.
Ja, om inte den här kusinen hade hamnat i fängelse i Berlin. Eftersom... han har försökt köpa sig till en homosexuell relation.
Oj, oj, oj. Det är sitter han sodomit.
Inlåst där och den preussiske kungen vägrar släppa ut honom. Såvida inte Konstantia som då har flytt till Berlin för att få ut sin kusin kan betala den preussiske kungen 15 000 daler i någon form av lösen för honom. Och de pengarna har ju inte hon. Så nu är det moment 22 här.
Utmärkt beskrivet.
Ja, tack. Den saxiske ambassadören i Berlin får ju veta att hon är i stan och lyckas få till stånd det här att hon grips helt enkelt.
Mm.
Och ur Augusts perspektiv så är ju hon en risk, en galen kvinna här som kan göra honom till åtlöje egentligen om hon börjar vifta med det där äktenskapsdokumentet.
Mm.
Och nu börjar det bli riktigt jobbigt här ju. De här saxiska officerarna som har gripit henne och ska föra henne tillbaka till Saxen, de begår ju övergrepp. Våldtar henne under resan och hon ska ju kämpa tillbaka med lite misshandlad tills hon förlorar medvetandet och sådana där saker.
Mm.
23 november 1713 så placeras hon ju på ett slott som heter Nossen. Det är alltså 70 man som vaktar henne där.
Ja, hon hade ju tidigare försökt betala några för att hjälpa henne att fly.
Mm.
Så att nu tycker man att det här är ju, hon är en riktig rymmare. Därför måste vi sätta 70 man på att vakta henne.
Nu håller det här på att bli en, vad heter det? Vad heter den? Mörkt drama?
En tragedi.
En tragedi håller det här på att bli.
Ja. Ja, det här är ju en tragedi.
Ja, just det. Ja, det är, ja men det är ju verkligen. Mm. Det är ju, när man läste om det här så det blir ju bara värre och värre också ju mer man läser.
Verkligen.
För efterhand så får hon ett slaganfall också vid 36 års ålder.
Mm.
Och hon blir ju bättre från det visserligen. Men August bestämmer att man ska flytta henne igen till en fästning som heter Stolpen.
Mm.
Och när hon har förts dit, då är hon ju i så dåligt skick och så svag att hon vet ju inte var hon är när hon vaknar upp.
Nej.
Och där är bara 40 soldater som vaktar henne då.
Mm.
Kommandanten har ordnat så att hon ska få bo på övervåningen, helt isolerad från omvärlden.
Mm.
Några brev har vi inte pratat om att få här. Och August anser ju att hon har inte följt hans kungliga vilja. Att, som är att lämna över det här fördraget och därmed så förtjänar hon att låsas in.
Mm.
Och till slut så hittar man ju det här äktenskapsavtalet och...
där hon sa att det skulle vara också.
Ja, precis. Men det betyder ju inte att han tänker släppa ut henne för det. Utan istället så beslagtar den högt ärade konung August den andra av Polen alla hennes tillgångar.
Mm.
Alltså det är allt från bostäder till smycken och sådär. Och i februari 1733 så dör August.
Hon sörjer.
En av dem som sörjer honom mest är ju hon då, tyvärr.
Ja.
Det är ju... Ja, jag vet inte vad det är.
Alltså, på ett sätt så såg hon ju sig som hans fru.
Mm.
Och nu blir hon någon form av änka. Men jag tycker att det är oerhört stort gjort att sörja någon människa som har behandlat dig på det sättet.
Ja, vid det laget har hon ju suttit inspärrad vid stolpen i 17 år. Ja. I den här gråa, tysta fästningen.
Precis, dessutom har det hänt då, eller kommer det hända snart, att blixten slår ner och bränner ut den delen där hon faktiskt kunde bo. Så att hon hamnar i något ännu värre torn.
Ja, precis. Det hände i juli 1743.
Ja.
Och då placeras hon ju som sagt till det tornet istället. Och det är ju bedrövligt. Grejen är också att hans son, Augusts son, som blev August den tredje, vill ju inte gå emot sin avlidne fars vilja att hon ska sitta inlåst där.
Nej.
Så hon får ju fortsätta och sitta där. Det här är ju oerhört sorgligt eftersom hon sitter där i sin ensamhet i 49 år.
Ja, hon blir gammal. 84 år gammal kommer hon bli.
Och då är 1765, 84 år gammal, ja.
Mm.
För brottet att ha undanhållit bevis på sitt eget äktenskap. Det här, nu är ju inte Sachsen-Polen direkt någon rättsstat på 1700-talet.
Nej.
Men det är ju ändå väl, det är så grymt att man fattar inte det här riktigt.
Ja.
Ett halvt sekel har suttit inlåst.
Precis. Och jag vet inte varför man reagerar starkare på det. Men det är ju en person som älskar eller har älskat henne som åsamkar henne denna detta fruktansvärda livsöde.
Mm. En besökare som Bäckman citerar skrev så här: i det lilla vardagsrummet finns inga tapeter, två gamla trasiga stolar och några små träbord. En stor träsäng utan omhängen och grevinnans egen stol som saknade ryggstycke och där hon satt på två gamla kuddar och lutade ryggen mot ugnen. Röken och oset från en lampa som hängde i taket och som var tänd från kvällen till morgonen hade gjort allt så svart att man inte längre kunde se visarna på den klocka som hängde på väggen.
Mm. Så om vi slutligen bara ska knyta upp säcken så hade vi där tre stycken levnadsöden. En kurfurste och polsk konung vars törst på livet var svår att släcka. Vi hade Aurora som lyckas navigera det här märkliga livet på ett ganska framgångsrikt sätt. Och vi hade Constantia som föll offer för politiken.
Så kan man nog sammanfatta det här, ja.
Jag tänker att August den Starkes sexualmoral och Karl den XII:s sexualmoral är liksom den största skillnaden mellan två stridande parter sen liksom kalla krigets ekonomiska politik eller någonting.
Ja, det är ganska kul jämförelse. Det är ju alltså en väldig kontrast mellan de här två kusinerna. Ja, det är en monumental skillnad alltså.
Ja, obegripligt. Och det är mycket som är obegripligt, men nu har vi gjort de här levnadsöderna så begripliga som vi kan. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet.
Ja, tack så mycket och jag hoppas ni hänger med nästa vecka också.
Ha en riktigt härlig vecka nu. Hej då med er!
Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.